Det är Åke Sandin det här, och då följer inte oväntat Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff, nummer 1390. Programmet i största korthet. Monica Selin och jag delar ut verbala rosor till kloka människor och läsvärda artiklar. Eva Hammad, hon är aktiv i stiftelsen som hjälper palestinska flyktingbarn i libanesiska Shatila. Och hon intervjuas. Läkaren Staffan Ekbom om varför han är emot de stora internationella militärövningarna på svensk territorium. Och varför han säger nej till NATO. Och min egen krönika har rubriken Obegripligt om vi går med i NATO nu.
When they swing to romance, because it's all so good, yes, I sing down.
Ja, Monica Selin, nu ska vi dela ut en massa rosor igen. Tror du att lyssnarna tycker att vi är för snälla och mjäkiga? Eller tror du rent av att de uppskattar att vi berömmer folk som gör någonting bra? De kanske läser på alla negativa rapporter man får från olika medier.
Ja, det tror jag säkert. Men man kan få med en liten tagg då och då också.
I rosorna, ja. Ja, rosor ska ha taggar faktiskt. Det första jag ger till en människa som fanns för 2500 år sedan. Det, är det. Det fanns kloka människor då också. Nämligen han som kallas historieskrivningens fader. Greken Herodotos, som levde redan på 400-talet före Kristus. Han sa mycket klokt så här:
ingen människa är enfaldig nog att vilja ha krig. Ty i fredstid begraver sönerna sina fäder, men i krigstider begraver fäderna sina söner.
Och sen ros till Thomas Lerner, som i Dagens Nyheter 4 juni ägnade 2 helsidor åt kärnvapnens fruktansvärda verkningar. Han intervjuade 4 överlevande från Hiroshima som framträdde på ett gymnasium i Stockholm. Och en av dem citerades redan i rubriken som löd:
ingen ska behöva uppleva det vi fick genomlida.
De berättade om helvetet i sin hemstad Hiroshima för 70 år sedan, den 6 augusti. 120 000 barn, kvinnor och andra civila brändes ihjäl på några sekunder. Många dog sedan åren efteråt av den cancerbombens radioaktivitet åsamkade. En särskild ros för att den märkliga tystnaden om dessa domedagsvapen faktiskt bröts. Du minns ju lite besök i Hiroshima för 25 år sedan det var då.
Verkligen.
Ja. Ja, sen en ros till redaktören för magasin Filter, Mattias Göransson, som i sin tidning skrivit en lång artikel om alla ubåtsgrönor vi på 80-talet och på sistone lurats att tro på av upphetsade mediers flockmentalitet. I radioprogrammet Medierna fick han vara med några hynka minuter, men han sa i alla fall, fick i alla fall fråga:
varför kan man inte erkänna att av alla de här observationerna som gjorts under alla dessa decennier har man haft fel, 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 fel och fel igen?
Han nämner att efter 80-talet då Sverige drabbades av en veritabel ubåtshysteri som uppbildades av okritiska medier, kom det ju så småningom fram att inte varit ubåtar utan i själva verket silstim, svenska fritidsbåtar, ankarspår på botten och mycket andra naturliga ting. Och Göransson tillägger:
nu är det precis som på 80-talet, exakt samma typ av rapportering. Om igen är det samma väldigt svaga, märkliga indicier som alltid har en naturlig förklaring.
En ros sedan till ledarskribenten i Dagens Nyheter, Hanne Kjöller, som ger oss prenumeranter något annat än tidningens ganska utrikespolitiska ensidighet. Nu den 5 juni skriver hon om modiga visselblåsare på besök i Stockholm. Och hon har intervjuat den mest kända av dem, veteranen Daniel Ellsberg, vilken som krigsanalytiker 1971 läckte de så kallade Pentagon Papers till allmänheten och därmed bidrog till att vända opinionen i USA mot det där hemska Vietnamkriget. Ellsberg säger bland annat:
jag visste det inte medborgarna visste, att tusentals liv skulle spillas i onödan. Jag hade en skyldighet att vidarebefordra den informationen.
Och artikelrubriken är faktiskt:
ord som räddar liv.
Och Ellsberg åtalades och hotades med långa fängelsestraff, men han klarade sig på någon vänster. Och den nu mest aktuella visselblåsaren Edward Snowden hotas ju också av ett långt fängelsestraff i USA. Att han fått asyl i Ryssland av alla länder, det nämndes som väntat inte.
Och sen ros till de medkännande människor som upplyser om de många självmorden bland amerikanska krigsveteraner. Det sägs att ett tjogtal varje dag tar livet av sig, vilket säkert dock är överdrivet. Men väldigt många av dem lider av posttraumatisk stress. De blir drogberoende eller får psykiska problem. En anledning för veteranerna från Irakkrigen att må illa är att resultatet blev så uselt. Hundratusentals dödade, miljoner på flykt och nu till råga på allt Islamiska statens härjningar.
Sen en ros till två statsvetare, Linus Hagström och Tom Lundborg, professor respektive lektor på Försvarshögskolan minsann, vilka i Dagens Nyheter 9 juni skriver under rubriken
NATO-medlemskap gör Sverige mindre säkert.
Och de båda statsvetarna skriver bland annat:
genom att cementera den ryska bilden av en expansiv och respektlös västmaktsallians kan ett svenskt NATO-inträde därför skapa förutsättningar för ytterligare rysk aggression. På basis av denna analys rekommenderar vi att Sverige fortsätter att stå utanför organisationen.
Och de påpekar också att
Ryssland egentligen är långt svagare än under det kalla kriget.
Detta framhålls ju väldigt sällan än i den ensidiga svenska debatten. Sedan ros till kristna fredsrörelsen som vill att Gandhis beundrade metod att kämpa med icke-våld ska läras ut som försvarsmetod.
1969 kom på svenska en banbrytande bok i ämnet med titeln Fredspolitik, civilmotstånd. Och den är skriven bland annat av två tuffmedlemmar, Lennart och Osnell Idén.
Och sen rosor till två solidariska skolor i Tyresö, Kumla och Tyresö skola, som traditionellt sedan många år i slutet av vårterminen gjort dagsverken för TUFF-projekten för de fattigaste av de fattigaste barn i indiska Dharampur. Slutresultaten har ännu inte kommit, men de meddelas i nästa Radio TUFF, alltså i sändning nummer 1391, som hörs första gången söndagen den 28 juni.
Och sen en stor ros till TUFFs indiska partner sedan decennier, BIK och VIAS, som berättar att den ena Tyresöskolans dagsverke kommer att räcka till att förse två klasser med skolmat, två lärares löner, böcker, skoluniformer, 5 mangoplantor per elev och hälsovård med mera.
Svenska pengar
räcker
till mycket mer i Indien,
ja,
än här hemma.
Verkligen.
Sen en ros till smarta människor som använder den perfekta presenten, det vill säga TUFFs mangogram, som finns för att gratulera eller för att hedra minnet av någon avliden.
Mangogrammen har också bidragit till cirka 130 000 mangoträd i hundratals fattiga byar i Indien.
Och rosor till de dussintals kloka människor som redan i år blivit nya medlemmar i Tyresö U-lands- och fredsförening TUFF. Och andra är varmt välkomna att hjälpa oss i kampen mot krig och våld och för internationell solidaritet genom att betala 200 kronor för enskilt plus kanske 80 för familjemedlem på TUFFs plusgiro
16 01 37-6.
Sedan rov till förre läkaren i Tyresö, Staffan Ekbom. Minns du honom, Monica?
Ja.
Han är nu aktiv i kampanjen Nej till NATO. Och han hörs om en stund i detta Radio TUFF.
Vad bra.
Och sen kan vi väl ge oss själva en ros. Vi är ju någon sjättedel av TUFFs styrelse. Den ska vara en ros för den har planer nu på att igen stödja barn- och ungdomscentret Shatila i Beirut.
På en yta på cirka 1,5 kvadratkilometer så bor alltså ungefär 23 000 palestinska flyktingar.
Oerhört trångbott, hör du.
Det är inte klokt. I centret för barn hjälper man dem på olika sätt. Mera om detta alldeles strax här i detta Radio TUFF när Eva Hammar från den svenska stiftelsen för centret intervjuas.
Och på telefon till Radio TUFF, ända från Göteborg, har vi nu Eva Hammad. Och du kan mycket om Libanon och du försöker hjälpa barn där nere i Shatila. Jag trodde Shatila och Sabra var något palestinskt läger där det skedde en massaker 1982. Eller har jag fel?
Nej, det är helt riktigt. Sabra är en stadsdel utanför Shatila. Shatila är själva flyktinglägret som grundades i slutet på 40-talet.
När palestinierna fördrevs?
Ja, precis. När de kom över till Libanon.
Mm.
Och det är ju om ett flyktingläger är ju 1 kvadratkilometer eller 1,5 och får inte bli större till ytan.
Bor det palestinier fortfarande där?
Ja, det gör det. För närvarande bor det ungefär 23 000 människor i Shatila.
Så har du 1 kvadratkilometer?
Ja.
De bor ju hoppackade då.
Jättetrångt och husen får byggas på höjd istället för att man bygger flera hus bredvid varandra då eftersom inte ytan får växa.
Så det är trångt och mörkt och ganska kymigt?
Det är ganska trångt och väldigt, väldigt många människor i varje bostad och det har blivit betydligt svårare de sista åren eftersom syriska flyktingar också har tillkommit i lägret, 5-6 tusen syriska.
Är det syrier och palestinier?
Både palestinier och syrier som har behövt tillflyktsort.
Från Tyresö, Ulands- och fredsförening TUFF som nu sänder den här radion sedan 30 år. Där skickade vi väl 5000 spänn till stiftelsen som du är aktiv i där nere i.
Ja.
Shatila barn- och ungdomscenter, är det det?
Ja, vi är stiftelsen till stöd för Shatils barn- och ungdomscentrum.
Vet du vad pengarna används till?
Ja, vi har ett faddersystem så det är många personers pengar som samlas till en klump och där ingår, vi är jättetacksamma för de pengarna som ni från TUFF har skickat. Och när vi skickar så går det ofta till arbete som pågår i biblioteket som är hjärtat av centret.
Ett barnbibliotek alltså, eller?
Alltså det är ett stödbibliotek till barnens skolgång kan man säga, ja. Barnen och ungdomarnas skolgång. För det är väldigt problematiskt med skolorna. Mycket barn i klassen och ont om lärartid och många som hoppar av alldeles för tidigt. Så man försöker göra mycket för att barnen ska fullgöra sin skolgång och bli bättre på sin examen och sånt.
Har ni några bevis för att pengarna från Sverige gör nytta för många barn?
Ja, vi har ju en ekonomisk redogörelse som vi får varje år ifrån centret.
Ja.
Till exempel. Och sen har vi besök nerifrån när ibland kommer ungdomar också till Sverige och de berättar. Alltså vi har deras egna levande berättelser om hur det var när de var barn och växte upp och har varit i centret. Centret har funnits i 15 år. och vilken hjälp och stöd de har fått i livet och hur viktigt det har varit att de har fått lära sig om barnkonventionen och barnets rättigheter och stöd för att klara av sina skolor och studier och så vidare.
Så de minns vistelsen på det här ungdomscentret med stor glädje och tacksamhet?
Ja, det gör de. Ja, med sådana berättelser. Sen har ju de sin egen hemsida, var en kan gå och titta på deras hemsida. De har ju otroligt mycket aktiviteter.
Jaha.
Den heter cycshatila.org.
Jaha, CYC, det är Children and Youth Center eller sånt
just
där va?
Just det.
Jaha, tycker du att vi ska stödja er en gång till här från Tuff? Vi ska ha styrelsemöte på lördag.
Alltså, ska jag vara ärlig så kan jag säga så här att palestinierna, de är inte utfattiga och de är i behov av pengar för sina aktiviteter och behov att avlöna ledare och lärare som kommer och hjälper dem. Och det är det som pengarna går till.
Ja, det är jättebra.
Ja, så det är inte liksom mat och kläder för dagen, det är inte det det handlar om, utan det är för att den ska utvecklas i sin framtidstro, därför att Libanon är ju en del av Mellanöstern och all den problematik som
inte har skapat. Inte minst genom alla syriska flyktingar som kommer till.
Ja, nej, genom syriska flyktingarna, men också hela problematiken kring att palestinierna är ett fördrivet folk och att Israel finns på det land som var deras och hur ska flyktingarna kunna få ett bra liv när situationen runt omkring dem är så hopplös, alltså inför framtiden och så svår att leva i?
Du Eva Hammad, jag ska tala varmt för ett nytt penningstöd till er i Göteborg i den där stiftelsen som samlar pengar för de här oerhört trångbodda barnen här i Shatila, Beirut.
Det är fantastiskt, det är otroligt.
Ja. Tack ska du ha.
Och stödet till att veta att palestinierna har det som de har det i sitt flyktingskap är väldigt viktigt.
Jag vet. Tack för att ha, jag är mycket imponerad av er verksamhet och tack för att jag fick intervjua dig i Radio Tuff. Hej då Eva Hammar.
Varma tack. Tack Åke.
Hej. På telefon till Radio Tuff har vi nu med oss Staffan Ekbom som var läkare i Tyresö i nästan 35 år. Hur kom det sig, Staffan, att jag som nästan aldrig åker in till stan stötte på dig på Medborgarplatsen den 25 maj? Vad gjorde du där?
Ja, jag var där och protesterade. Det pågick just då en stor manöver NATO-manöver som Sveriges regering deltar i, plus i alla fall en 8 länder ungefär, och det var ju en tredjedel av Sveriges yta som var berörd av de här flygövningarna, framförallt med bombning och annat.
Ja, det var uppe i Norrland va?
Ja, i Norrland, så att det var, och det där är ju, det störde ju både naturlivet, djurlivet, och det var dessutom framförallt en obehagligt känsla av att vi förbereder oss för krig. Mm. Och det där är inte rimligt att man ska hålla på och göra sådana där
övningar. Flera kärnvapenstater deltog ju. Amerika och England och Frankrike tror jag. Och det gör de ju också under juni nere i södra Östersjön in till Skåne. Ja. Det är ännu fler medverkar där.
Och där har de till och med B-52 som flyger i luften. Man får ju obehagliga associationer till Vietnamkriget där B-52 har bombat över Vietnam och mördade många vietnameser.
Någon miljon eller två.
Precis, så det är väldigt obehagligt att man får sådana associationer tillbaka till tiden. Och just nu känns det som hysteri. Vi har ju NATO-övningar nästan konstant det senaste halvåret här. Mm. Både på olika ställen. Varit Nordsjön och och så vidare. Det känns som, ja, det känns absolut inte bra.
Har det där någonting att göra med din yrkesetik som läkare? Gäller det att rädda människoliv, inte att förbereda att döda dem?
Precis, ja, absolut så känns det som att vara läkare i konstruktiv sätt att hjälpa människor på olika sätt.
Mm.
Både somatiskt och psykiskt. Och det här är ju bara, skapar bara oro och ångest. De här åtgärder kan inte ha någon till nytta.
Får du mera ångest av de här planerna på att vi ska, Sverige, efter 200 års alliansfrihet som har hållit oss utanför krig, nu ska gå med i NATO? Eller får du mer ångest från alla ensidiga rapporter om ryssarnas aggressivitet, som det heter?
Alltså, det är så att jag upplever inte att ryssarna är, i realiteten är ett hot mot Sverige. Sveriges säkerhet blir bara sämre om vi skulle gå med i NATO. Då skulle ju verkligen bli ett fokus för Ryssland, som då skulle se oss som ett hot istället. Och jag upplever att Rysslands militära resurser är en bråkdel av det NATO har fått fog över. Så jag kan inte se skälet till varför vi skulle lämna vår alliansfrihet och gå med i NATO. Helt huvudlöst beslut, som jag skulle tycka att det vore. Vi håller ju på, just nu så håller vi på med en avtal som i slutet av förra borgerliga regeringen, som innebär ett flera steg närmare NATO, och den ska tas nästa vår i riksdagen, och det vi håller på att jobba emot det. Vi har en namninsamling och så är det här en grupp som heter Aktionsgruppen Nej till NATO.
Är du med i den alltså?
Ja. Jag är
det där avtalet kallas väl för värdlandsavtalet, va?
Precis, värdlandsavtalet, exakt.
Ja. Mm. Du får väl, är du i Tyresö någonting nu för tiden?
Ja,
eller häckar du bara på Norrmalm?
Nej, inte bara. Jag har faktiskt de grannar som vi hade bodde i närheten av i 25 år. Ja, 20 år, jag kommer inte ihåg exakt. I alla fall så de träffar vi regelbundet fortfarande, så jag kommer ut till Tyresö av och till.
Ja, vad trevligt.
Ja.
Var du borta vid kyrkan som du
bodde? Ja, vi bodde i på Kärnstigen där på nästan i kyrkan, ganska med tidsvägen.
Ja. Det finns ju den förening du intervjuar, sa du. Den heter, det är en tuff förening, Tyresö Ulands och Fredsförening. Det är ju dags för dig att gå med där, Staffan.
Ja, jag har missat det under året.
Jag är en sån där oförsynt värvargubbe, förstår du.
Ja, det.
Men vad trevligt det var att träffa dig på Medborgarplatsen där vi protesterade tillsammans. Och vad trevligt att du var med i Radio Tuff. Tack ska du ha, Staffan Ekbom.
Tack.
Hej.
Ja, det är Åke Sandin där och det är Radio Tuff du lyssnar på. Här kommer min krönika, den här sändningen. Härom veckan mobbades jag av yngre och radikalare människor för att ännu prenumerera på Dagens Nyheter. Försökte försvara mig med att tidningen ju har så bra korsord. Härom veckan, 6 juni, fanns i DN rubriken Aggressivt Ryssland, hot i Östersjön. Artikeln börjar dock märkligt nog med följande rader. Citat. Idag startar den USA-ledda marinövningen Baltops 2015 i södra Östersjön. Övningen avlöser den nordiska flygövningen Arctic Challenge över norra Sverige, Norge och Finland. Där även Schweiz, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA och Nederländerna har deltagit. Några klarsynta försöker påpeka att Ryssland kanske kan känna sig hotat av sådana militärövningar i Östersjön, där ju Ryssland ännu faktiskt har två, låt vara smala, kuststräckor. Annat var det förut, då de baltiska länderna tillhörde Sovjet och andra Östersjöländer som Polen och Östtyskland tillhörde Ryssland, så Östersjön är praktiskt taget ett NATOs innanhav. Gång på gång trumpetar mediernas megafoner ut att ryssarna nu är så aggressiva. Fråga gärna irakier, libyer och anhöriga till civila som i olika länder dödats av beskjutning från amerikanska drönare om det är NATO eller Ryssland som är aggressivt. Hur många hundratusen dödade irakier och hur många miljoner har tvingats få flykt som en följd av USAs och Englands folkrättsvidriga angrepp på Irak 2013 med helt lögnaktiga motiveringar. Sedan ett år har Irak dessutom drabbats av Islamiska statens härjningar. Vi vet också allt för väl vilket kaos, inbördeskrig, flyktingsmuggling och annat elände som blev följden av NATOs angrepp på Libyen 2011. Hur många dödades vid Rysslands ständigt kritiserade annektering av Krim 2014? Det var ju också ett folkrättsbrott och det lär faktiskt ha kostat två människor livet. Låt vara två för många. Nu visar även oberoende utländska opinionsmätningar att en överväldigande majoritet av invånarna på Krim gillar att tillhöra Ryssland. Nyligen blev det en stor nyhet att svenska jaktplan hade avvisat ryska plan som visserligen flög på internationellt vatten över Östersjön men sades provokativt vara på väg mot Öland. Men bara några veckor innan hade våra medier med upprördhet berättat om att ett amerikanskt plan över Östersjön, som det hette, bryskt hade avvisats av ryska plan. Sanningen var att det amerikanska planet hade sniffat ut efter den ryska Östersjökusten utanför Kaliningradområdet, alltså uppfört sig lika så kallat aggressivt som vi menar att ryssarna gör. Fast ryssarna har ju lite närmare till Östersjön än amerikanerna. Tack och lov finns det ingen ryssdominerad militärpakt längre. Tänk om det dock funnits en sådan och deras plan hotfullt skulle närma sig de amerikanska kusterna. Ja, då skulle vi verkligen kunna tala om rysk aggressivitet. Eller tänk om länder i denna ryskledda pakt skulle ha den ena krigiska övningen efter den andra i USAs närområde. Det här säger jag inte alls för att jag gillar Rysslands militära upprustning. Redan för 3 år sedan uttryckte jag min vämjelse, som det hette, över den militära skrytparaden i Moskva till minne av andra världskrigets slut. Tyckte det var bättre att minnas alla offer för det där hemska kriget. Siffrorna varierar som alltid vid så kallad body count, men minst 15 miljoner ryssar, kanske rent av 25 miljoner, dödades under andra världskriget som kostade cirka 60 miljoner människors liv. Häromåret beräknas den ryska militärbudgeten vara 8% av de 28 NATO-ländernas. Dessa nedrustar inte heller, men snart kanske ryssen har hela 9% av NATOs militära styrka. Tänk vad mycket alla dessa biljoner kronor skulle kunna räcka till om de användes för människornas bästa. Det skulle bara kräva att vi människor hade förstånd att minska våra förberedelser för att döda varann. I 200 år har Sverige sluppit krig, inte minst tack vare vår neutralitet. Vår omvärld har många gånger varit mycket hotfullare än nu. Vi klarade oss undan 2 världskrig som drabbade nästan alla Europas länder så grymt. Ja, 1914 var det faktiskt en förnyad neutralitetsförklaring som avhöll tsarens amiraler att skicka sin flotta mot oss. De fruktade att Sverige skulle ansluta sig i första världskriget på Tysklands sida. Under allt kalla kriget var Sovjetunionen större än nu och dess väldiga krigsmakt hade mycket större kapacitet än idag. Då talades det inte som nu högröstat om behovet av svensk anslutning till de redan 28 NATO-länderna. Ett alliansfritt Sverige behövs nu också för att främja fredsbevarande åtgärder och vara en bro mellan militärblocken. Låt oss arbeta på att bevara alliansfriheten. Åke Sandin i Radio Tuff. Till sist hoppas jag att smarta, kloka, solidariska människor hjälper de helt oavlönade tuffaktivisterna i Tuff och Radio Tuff med medlemsavgift. Vi har hyra för Tufflokalen på Myggdalsvägen med mera. Och medlem blir man genom att sätta in 200 kronor, gärna 80 kronor dessutom för familjemedlem på Tuffs plusgiro 16 01 37-6. Jag ska försöka göra också i sommar ett Radio Tuff varannan vecka. Nästa gång blir det söndagen den 28 juni när programmet hörs på radion klockan 17 första gången och sen flera gånger per dygn i 2 veckor. Vill ni snabbt och jättelätt hitta Radio Tuff så klicka gärna på www.tyresoradion.se. Och så till sist vill jag önska våra kära lyssnare en riktigt fin månad juni. Vi hörs igen alltså nästa Radio Tuff 28 juni.